Vid sjätte timmen kom ett mörker över hela landet som varade fram till nionde timmen. Vid nionde timmen ropade Jesus med hög röst: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Det betyder: min Gud, varför har du övergett mig? Med de här dramatiska verserna ifrån Markus det 15 kapitlet, vers 33 och 34, så hälsar jag välkommen till ännu ett avsnitt av Bibeltimman. Vi märker att Markus är noga med tidsangivelserna när han beskriver korsfästelsen. Jesus korsfästes ju vid tredje timmen, alltså klockan 9 på morgonen. Och vid sjätte timmen läser vi här, klockan 12, så kom det ett mörker över landet som varade till nionde timmen, klockan 3 på eftermiddagen. Och det var ju då som Jesus också gav upp andan. Så det rör sig om 6 timmar från det att Jesus korsfästes till dess att han dog. Och det måste anses som en kort tid. Många hängde betydligt längre innan de dog. Vi läste alltså: vid sjätte timmen så kom det ett mörker över hela landet. Och här kan vi också se parallellerna till då Gud straffade farao i Egypten. Då kom det också ett mörker över hela landet. Det varade inte i 3 timmar utan i 3 dygn. I vår tid så är vi ju inte vana direkt vid mörker och vad mörker innebär. Var vi än är i stort sett så finns det ju alltid ljus i närheten. Det blir ju sällan så kolsvart på ett sånt sätt att vi inte ser handen framför oss. Men att befinna sig i totalt mörker under en längre tid, det är oerhört påfrestande och det kan ju få en människa att helt tappa orienteringen. Man kan exempelvis läsa berättelser om polarforskare som har upplevt både svält och iskyla, men alla är de överens om att det som är det värsta, det är mörkret. Det finns ingenting i hela världen som ger samma känsla av övergivenhet som kompakt mörker. Och det är ju i det här totalt kompakta mörker som Jesus utbrister orden: min Gud, varför har du övergett mig? Jag tycker vi ska påminna oss i det här sammanhanget vad Jesus sa till sina lärjungar när han undervisade dem om den sista tiden. Du kan bara bläddra tillbaka ett par bibelblad och komma med mig till Markus 13. Där läser jag ifrån vers 24. Men i de dagarna efter den nöden ska solen förmörkas och månen inte längre ge sitt sken. Stjärnorna ska falla från himlen och himlens makter ska skakas. Då ska man se människosonen komma bland molnen med stor makt och härlighet. På något sätt så är ju Jesus först med att gå igenom den sista tidens vedermöda som han själv beskriver. Innan det så att säga blir hans efterföljare som får vandra i hans spår. Eloi, Eloi, lema sabachthani. Det är ju det tredje tillfället i Markus evangeliet som författaren använder då originalspråket, arameiska uttryck som då uttalades då det hände. Och sen genast efteråt så kom ju översättningen: min Gud, varför har du övergivit mig? De andra två tillfällena är ju dels i 5:e kapitlet och Jesus uppväcker Jairos dotter med orden talita kum. Det betyder: flicka, jag säger dig, stå upp. Och dels i det 7:e kapitlet och Jesus botar en dövstum när han stoppar fingrarna i hans öron och så uttalar han ordet efata, vilket betyder öppna dig. min Gud, varför har du övergett mig? Det är så Jesus ropar. Han ropar ju inte mina vänner eller mitt huvud. Utan han ropade min Gud. Och det här ropet från Jesus, det vittnar ju verkligen om närheten till sin far. Ju längre kärlek, ju djupare kärlek, desto mer plågsamt är det ju att mista den och att bli utesluten från den. Vi läser vidare ifrån vers 35. Några av dem som stod där hörde det och sa: hör, han ropar på Elia. En av dem sprang och fyllde en svamp med ättikvin, fäste den runt en käpp och gav honom att dricka och sa: vänta så får vi se om Elia kommer och tar ner honom. Men Jesus ropade med hög röst och gav sedan upp andan. Då brast förhänget i templet i två delar, uppifrån och ända ner. Några trodde att han ropade på Elia, och om de verkligen blandade ihop namnen eller bara gjorde sig lustiga över honom, det framgår inte. De tyckte i vilket fall att det skulle bli spännande att se om Elia kom och räddade honom nu när han uppenbarligen inte kunde rädda sig själv. Och någon sprang och hämtade en svamp med ättiksvin och så fäste den runt en käpp. Och att det behövdes en käpp för att ge Jesus av det ättiksvinet, det vittnar väl om att Jesus ändå hängde på ett högt kors. Att döma av psalm 69 och vers 22 så var det nog inte menat som en barmhärtighetsgärning. Just detta att någon gav honom ättiksvin att dricka, utan snarare som ett sätt att öka på hans lidande. Det står så här i psalm 69, vers 22. Jag hoppades på medlidande, men fick inget. På tröstare, men fann ingen. Det gav mig galla att äta och ättika att dricka i min törst. Så var det dags för ännu ett högt rop ifrån Jesus. Vi har ju just läst hur han gav uttryck för sin övergivenhet. Min Gud, varför har du övergett mig? Nu är det sista ropet Jesus ropar. Och det är ju ganska svårförklarligt egentligen. Den som var korsfäst så hade ju ständigt stigande svårigheter med att andas och kunde knappast mer än att stöna möjligtvis fram ett ljud. Men här läser vi om hur Jesus ropar både en och två gånger med hög röst. På något sätt så vill det ändå tala om att Jesus, han dog i kraft. Han dog inte i svaghet. Och i samma stund som Jesus ger upp andan så läser vi hur förhänget, eller förlåten som man också ibland säger, brast i templet. Förhänget, det var ju ett tungt och tjockt, mycket tjockt tygstycke som skilde då det allra heligaste i templet från det heliga. Det var väl inget litet draperi, utan så tjockt att ingen med handkraft skulle på något sätt i världen kunna riva sönder det. Så det sker verkligen ett under, en gudomlig illustration i samband med Jesu död. Varje år vid ett tillfälle på den stora försoningsdagen så gick ju överste prästen in i det allra heligaste innanför förlåten eller förhänget, för att sona både sina egna och folkets synd genom att stänka blod på arkens lock, den så kallade nådastolen. Det här var ju en procedur som utfördes återkommande varje år. Men nu rämnade förhänget. Nu brast det uppifrån och ner. Du vet, Jesus, han har blivit vår överste präst som en gång för alla har sonat våra synder. Och genom tron på det som Jesus har gjort för oss så är vägen öppen och vi kan frimodigt komma ända fram till Guds tron. Ingenting står i vägen längre. Så det är ju så här vi brukar tolka det som händer, att vägen är öppen fram till Gud. Att förhänget brister, det är ju en solklar och tydlig illustration på just detta att vi får närma oss Gud. Och den är absolut biblisk. Jag läser ifrån Hebreerbrevet kapitel 10, vers 19 och följande. Där står det: bröder, i kraft av Jesu blod kan vi därför frimodigt gå in i det allra heligaste, på den nya och levande väg som han har öppnat för oss genom förhänget, det vill säga sin kropp. Vi har en stor överste präst över Guds hus. Sen skulle vi också kunna tala utifrån ett annat perspektiv på det som händer när Jesus dör och när förhänget rämnar. Vi skulle också kunna se det som att Gud lämnar templet, den byggnad som skulle komma att bli ruiner och där sten på sten inte längre skulle finnas kvar. Och det är ju också bibliskt, för Apostlagärningarna 17 och vers 24 säger att Gud är den som har skapat världen och allt som finns i den. Han som är Herre över himmel och jord bor inte i tempel gjorda av människohand. Gud ryms inte i byggnader gjorda av människohand, utan han har klivit ur dessa begränsningar och han har tagit sin boning i hjärtan som i tro har tagit emot den gåva som han har sänt till Jesus Kristus. Och han bor genom sin ande i sin kropp som är församlingen. Vi läser vidare vers 39 om officeren. När officeren som stod framför honom såg att Jesus gav upp andan på det sättet, sa han: den mannen var verkligen Guds son. Det sätt som Jesus gav upp andan på skiljer ju hans död från alla andras. Vi, när vi dör för att vi måste, för att vi tvingas till det. Han dog för att han valde att göra det. Jesu dödsögonblick gör intryck. Och inte minst på officeren som stod där framför Jesu kors, som tidigare hade hånat honom. Han erkände nu plötsligt att Jesus verkligen måste vara Guds son. Och orsaken verkar ju då vara på vilket sätt Jesus dör. Vi vet ju hur viktigt det är att våra liv får vittna om vår tro på Jesus. Men en bön kan ju också vara att den dag då vi går hem till Gud, att den också får bli ett gott vittnesbörd om vår tro och om vår förtröstan på honom som har frälst oss och som har gett oss ett evigt liv. Att även det ögonblicket ska få människor att bli övertygad om att Gud finns, att Gud är på riktigt och att han verkligen har kommit, stigit ner och verkligen har burit våra synder och vad han har gjort för oss och frälst oss. Vi kommer så här till avslutningen av Markus evangeliet, så kan man känna att författaren håller på så att säga att knyta ihop säcken nu. Officerens bekännelse här är verkligen talande. Om du minns i första meningen i Markus evangeliet hur han började hela sin beskrivning och sin berättelse. Vi läser ju: här börjar evangeliet om Jesus Kristus, Guds son. Och fram till nu så hade ju få, om ens någon egentligen på riktigt förstått vad officeren förstod i den här stunden. Lärjungarna hade kallat honom Messias, men frågan är i vilken utsträckning de hade förstått hans gudomlighet. Och den första som på allvar verkar förstå i Markus beskrivning, det är ju den här romerske officeren. Han som var van att tilltala kejsaren på ungefär samma sätt som en Guds son. Han står nu framför Jesus som just har gett upp andan och så bekänner han öppet. Jesus måste ha varit Guds son. Tänk vilket vittnesbörd Jesu liv var. Men tänk också vilket vittnesbörd hans död var. Officeren hade säkerligen sett många människor dö och han hade nog förmodligen varit med och orsakat människors död också. Så han var bekant med döden, han hade umgåtts en hel del med den. Ändå så upplevde han att den här döden, den var unik. Han såg någonting i Jesu död som inte liknade någonting annat. Och här blir ju frågan till oss också. Ifall vi ser samma sak som officeren. När vi läser de här texterna, ser vi Jesu kärlek? Kan vi utbrista? När vi läser om Jesu lidande och läser om Jesu korsdöd, att han är verkligen Guds son. Det är faktiskt min bön, det är min önskan för dig som just nu lyssnar. Det är ju själva grunden i all den här undervisningen. Det är ju grunden till att vi har bibeltimmar varje tisdag kväll. Att du ska få Jesus målad som korsfäst för dina inre ögon. Så att du också bara kan utropa, ja jag tror på dig. Jag tror att du är den som Gud har sänt. Du är Messias, den levande Gudens son. Det fanns ju också några kvinnor med här vid korset och jag läser ifrån vers 40. Även några kvinnor stod på avstånd och såg på. Bland dem var Maria Magdalena och den Maria som var Jakob den yngres och Josefs mor samt Salome. De hade följt Jesus medan han var i Galileen och tjänat honom. Och där fanns också många andra kvinnor som hade gått med honom upp till Jerusalem. När vi läser i evangelisternas berättelse så förekommer det flera kvinnor i samband med Jesu död och Jesu begravning. Och både namnen och antalet kvinnor är lite olika och växlar. Men här i Markus evangeliet då så står det talas om tre kvinnor som stod på avstånd och såg på det som hände. Det är Maria Magdalena. Och sen en annan Maria som omnämns som Jakob och Josefs mor. Och så har vi också slutligen Salome. Det finns de som tror att Salome skulle kunna vara lärjungarna Jakob och Johannes mor. Alltså Zebedeus hustru. Det förekommer nämligen i Matteus tre kvinnor också. I parallellstället då i Matteus, jag läser från Matteus 27 och vers 55. Där står det ungefär som i Markus, många kvinnor stod där på avstånd och såg på. De hade följt Jesus från Galileen och tjänat honom. Så kommer det, bland dem var Maria Magdalena och den Maria som var Jakobs och Josefs mor. Samt modern till Zebedeus söner. Och Zebedeus söner är ju då Jakob och Johannes. Så den sistnämnda här i uppräkningen skulle ju helt möjligt kunna vara den Salome som vi läser om i Markus. Vi går vidare och så ska vi läsa de avslutande verserna i det 15 kapitlet, de som handlar om begravningen. Vers 42. Det var nu redan kväll. Eftersom det var förberedelsedag, dagen före sabbaten, kom Josef från Arimatea dit. Han var en ansedd rådsherre som också väntade på Guds rike. Han tog mod till sig och gick in till Pilatus och bad att få Jesu kropp. Pilatus blev förvånad över att Jesus redan skulle ha dött och kallade till sig officeren och frågade honom om Jesus varit död länge. När han fick det bekräftat av officeren lät han Josef få den döda kroppen. Josef köpte då linnetyg, tog ner honom och svepte honom i linnetyget och la honom i en grav som var uthuggen i klippan. Sedan rullade han en sten för ingången till graven. Maria Magdalena och Maria Josefs mor såg var han blev lagd. Det var alltså vid nionde timmen som Jesus dog, klockan 3 på eftermiddagen. Och det betyder ju att det var inte speciellt lång tid kvar och lång tid att vinka på innan sabbaten då inträdde. Det står att Pilatus förundrade sig över att Jesus redan var död. Det brukade med andra ord ta längre tid. Så han fick skicka efter officeren för att få det där bekräftat. Och när han hade fått det bekräftat så lät han Josef få kroppen. Romarna hade annars lite olika praxis på hur man hanterade de döda kropparna. Och ingen av dem är någon speciell angenäm läsning. Antingen så slängdes de som sopor så att hundar kunde äta av dem. Eller så lät man dem helt enkelt hänga kvar för att ätas upp av vilda djur och fåglar. Så det var stor grymhet både mot människor både medan de levde. Och den fortsatte även efter att de var döda. Men så var det ju då befann man sig i Jerusalem. Och i Jerusalem så var man tvungen att ta hänsyn till den judiska lagen så att inte oroligheter då skulle uppstå i stan. Och den judiska lagen tillät ju inget arbete på sabbaten. Och det står också i lagen att den som då hade blivit dödad genom att bli upphängd på trä skulle absolut inte få hänga kvar över sabbaten. Och nu var det då förberedelsedag som det står i texten, vilket betyder att det var fredag. Och vi säger ju Jesus han dog ju på långfredagen, dagen före sabbaten. Och nu brann det ju då verkligen i knutarna. Och det är ju då Josef från Arimatea tar mod till sig och ber att få ta hand om Jesu kropp. Johannes, han berättar för övrigt att det fanns en person till som var inblandad i det här, nämligen Nikodemus. Och det är ju rätt naturligt då att Johannes nämner Nikodemus. För han hade ju också tidigare i sitt evangelium i det tredje kapitlet i Johannes berättat hur Nikodemus kom till Jesus om natten. Han var ju också en av rådsherrarna. Men Josef från Arimatea står omnämnd av alla fyra evangelisterna. Han var farisé, han var ju då medlem av Stora rådet och vi läste här att han var ansedd, han hade alltså ett gott rykte och han var också en god och rättfärdig person. Och här står det att han väntade på Guds rike, vilket vi måste tolka som att han hade kommit till tro. Och Lukas berättar faktiskt för övrigt en liten detalj som jag tycker också är ganska viktig om honom. Det står i parallellstället i Lukas 23 och vers 50. Nu fanns där en rådsherre vid namn Josef, en god och rättfärdig man som inte hade samtyckt till vad de hade beslutat och gjort. Han var från staden Arimatea i Judeen och han väntade på Guds rike. Står att han hade motsatt sig att Jesus utlämnades. Han hade inte bara ångrat sig så här i efterhand, utan redan vid förhöret och vid utelämnandet så hade han varit av en annan mening. Eventuellt så kanske han också hade haft stöd av Nikodemus. Och nu drog han ju då nytta av att han ändå var rådsherre, så han besökte då Pilatus. Han gick till Pilatus och vi måste ju förstå vilket pris det var för honom. Han kom nu som en medlem ur Stora rådet och han tog öppet och offentligt ställning för Jesus. I själva verket så begravde han sig ju själv på alla plan. Jag tänker också på Pilatus. Vad skulle Pilatus tro? Stora rådet hade ju precis samma morgon utelämnat Jesus till hans dom och sedan till att korsfästas. Och här står nu Josef och kanske Nikodemus också ifrån stora rådet och begär att få ta hand om Jesu döda kropp och på så sätt hedra honom med en värdig begravning. Så det gick säkert väldigt, väldigt många tankar genom Pilatus huvud. Han förstod att stora rådet inte riktigt var enat i den här frågan. Josef, han var ju tydligen välbärgad. Det förstår vi genom att han hade tillgång till en grav uthuggen i berget och i klippan. Förmodligen var det väl hans egna. Och han är väl den enda i världshistorien som har kunnat låna ut sin grav ett par dagar. Han står att han skaffade en svepning, vilket han fick göra i all hast, och tog ner Jesus kropp från korset och sen la han honom då i graven som fanns nära Golgata. Och så tillslöt han det på ett vanligt sätt med en sten. En sten som du kan tänka dig såg ut ungefär som en stor, stor kvarnsten som ställd på högkant och då i ett spår så att man liksom kunde baxa den här stenen åt sidan och sen samtidigt också kila fast den så att den inte rullade tillbaka medan man var inne i graven. Det är ju så att man tänker ofta att när någon dör så att den personen då är frånvarande eftersom kroppen inte längre finns. Men den effekten har det ju inte på oss människor. När någon dör så blir det ju ofta så att den döde blir på ett sätt ännu mer närvarande. I sorgen så kan ju den döde ta upp hela ens varelse. Hela ens tanke. Och nu var Josef från Arimatea, han var i sorg. Och på något sätt så blev hans ställningstagande och hans tillhörighet än tydligare. Efter att ha en stor del av Jesu tjänst ha levt som en hemlig lärjunge så träder han nu fram. Och genom att be om Jesu kropp så sätter han ju både sitt eget och hela sin familjs rykte på spel och äventyrar ju hela sin framtid. Så Josef här, han riskerade ju allt för någon som redan var död. Men vi vet att i hans grav hände sen det underverk som kom att förändra hela världen. Det står att de båda Mariorna, de såg var Jesus blev lagd. Min tanke är ju att de här kvinnorna förmodligen var i livet när Markus skriver. Genom att gång på gång nämna dem och deras namn så säger ju Markus till alla som läser att om ni vill kontrollera mina uppgifter så kan ni ta kontakt med dem, ni kan prata med dem. Så kan ni få det bekräftat att det jag skriver är sant. Jag tänker så här i slutet av vår bibeltimme att vi nog ska lägga märke till det som jag tror Markus försöker säga till oss. Han lyfter fram här personer på ett särskilt sätt som verkligen vågar gå mot strömmen. Vem är det som har gjort skillnad genom historien? Vem är det som har påverkat historien och förändrat historien och gjort att historien har tagit en ny inriktning? Ja, inte är det de som alltid håller med alla andra och De som alltid ska vara som alla andra och göra som alla andra och ställa in sig i ledet och som hela tiden ska göra och säga det som förväntas. Nej, det är ju faktiskt de som vågar göra det som ingen annan vågar, trots att man upplever i sitt hjärta att det är rätt. De som tar risker, de som satsar, de som vågar sätta både sitt eget och kanske andras rykte, ja till och med livet på spel. Ta kvinnorna här. Till skillnad från många andra så läser vi om hur de stod där vid korset. Och de var med när Jesus blev begravd, så de visste var Jesus blev lagd. Många andra människor hade låst in sig och försvunnit från arenan, men kvinnorna, de vågade stå kvar. De följde Jesus till korset och de såg också var han blev lagd. Tänk på officeren som vid Jesu dödsögonblick plötsligt bara bryter sig loss från den övriga mobben och så rakt ut ger sitt erkännande till Jesus. Han måste ha varit Guds son. Och tänk på Josef från Arimatea. Han som vågade i en samling kanske på ett 70-tal personer som Stora rådet bestod av, vågade han stå upp och säga: jag håller inte med. Det här är inte rätt. Det här är inte sant. Det här, så här kan vi inte göra. Vi kan inte ta det beslutet att utelämna Jesus. Han trädde fram och så satte han hela sin framtid på spel. Och det är som om Markus vill säga, även om romarna, och du kan ju tänka nu hedningarna och hedna folken, även om de dömde Jesus så behöver inte du göra det. Även om vi lever i en tid där vi kan uppleva oss vara en minoritet. Även om vi lever i en tid och många skakar på huvudet när vi talar om Jesus som den kristna tron. Så kan du välja att gå mot strömmen. Du kan välja en annan väg. Du kan göra som den romerske officeren. Du kan bekänna Jesus som din herre och som din frälsare. Och judarna utlämnade Jesus, men även om du är jude så behöver du inte fördöma Jesus. Du kan göra som Josef från Arimatea. Du kan bekänna honom som Messias och den levande Gudens son. För nu vet du, nu är ingen längre jude eller grek. Alla är vi ett i Kristus. Den romerske officeren och Josef från Arimatea, de är medlemmar i samma familj. En ny familj genom Jesus Kristus. Amen.